Evangelietexten från idag är hämtad från Markus evangeliet. Det är det andra kapitlet och vers 23 till 24. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, där var Eviatar, var överste prästen, och åt upp skådebröden som inga andra än präster får äta. Och så gav han dem åt dem som var med honom. Och Jesus sa det till dem, sabbaten blev till för människan, inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Jag ska först göra en liten kort resumé om från förra söndagen. Förra söndagens texter och även predikan handlade ju om att Jesus säger att syndaren går före farisén in i Guds rike, vilket vid första anblick skulle kunna vara lite märkligt med tanke på att farisén är en person som månar om att alltid säga och göra rätt saker. Anledningen till att det ändå är så att syndaren har företräde beror ju då på att Jesus inte kommer som en kontrollant eller som en polis eller som en domare för att mäta graden av vår vandel och våra egenskaper, utan han kommer istället som en Guds räddningstjänst in i vår värld och till en olycksplats då, där de drabbade och allvarligast skadade räddas först. Han är en frälsare, inte en myndighet. Jag tror det finns ganska goda skäl för oss att hålla isär det här och göra vårt val i vår syn på vem Jesus är. Det är ganska avgörande för hur vi betraktar honom, så att säga, är ganska avgörande för relationen också oss emellan, Jesus och oss. Den här texten då som jag läste nu då är ju egentligen en fortsättning på samma tema. Alltså ännu ett exempel på vilket ärende Jesus egentligen har. Det han säger och gör här då är vid närmare eftertanke ganska uppseendeväckande, minst sagt. Speciellt om han är Gud själv personifierad, som vi tror. Och om lagen dessutom är given av Gud. När vi läser och tolkar texter så gör vi ju det alltid utifrån liksom vårat historiska perspektiv. Vi har liksom på något sätt historiens facit, alla tolkningar, allting med oss redan innan vi börjar att läsa texterna. Och vi har ju lärt oss sedan länge att det inte är lagens bokstav som är det viktiga, utan dess intention. Vi är inpräntade med föreställningen av att hjärtats tro väger tyngre än korrekthet. Vi lever dessutom själva i ett rättssamhälle där man hela tiden ifrågasätter lagars relevans. Det vill säga, i en god rättsstat så tar man bort lagar som inte fyller någon funktion, eller hur? Och om lagarna är dåliga till sin karaktär, då ska de också bort, eller också måste man skriva om dem på nytt. Och att bryta då mot sabbatsbudet som lärjungarna gör där och förefaller ju då i våra ögon vara en ren struntsak, va? Eller hur? Egentligen ingenting att tala om. Och fariserna framstår då i vanlig ordning lika korkade och inkrökta som de för det mesta gör när vi pratar om dem. Men om vi nu tar en annan utgångspunkt istället. Vi tar utgångspunkten i det som sker just där och då. Då blir det lite annorlunda. För i det dåtida Israel, där gäller vid tillfället romersk lag, vilket av rättrogna judar anses vara ett olyckligt undantag som kommer an på att landet är ockuperat. Det önskvärda där och då är att den judiska staten lyder under den mosaiska lagen. Det är idealet. Det är det man vill. Och den mosaiska lagen är given och instiftad av Gud själv. Den reglerar både det civila samhället, människors förhållande till varandra, såväl som människors förhållande med Gud. Det är alltså en världslig såväl som religiös lag på en och samma gång. Idag är ju Israel en egen stat, men man tillämpar inte Mose lag i sitt politiska liv. Motsvarande system då finns ju idag enbart inom islam. I den wahhabitiska regimen i Saudiarabien till exempel tillämpar sharia lagar ganska så bokstavligt. För att inte tala om islamska staten IS som vill att man tillämpar sharia ännu mera bokstavligt. I länder som Iran gäller sharia lagar formellt. Men har väl lite tappat sitt grepp efter man nästan 40 år nu har prövat det här experimentet och kommit fram till att det var ganska olidligt. De flesta har insett det hopplösa i att leva efter sharia i en modern tid. I praktiken råder där en välvillig dubbelmoral snarare. Och enligt de flesta bedömare är det en tidsfråga innan det upphör där. En religiös lag då är alltså inte detsamma som till exempel en kyrkolag eller något sånt här, utan för en kyrkolag är ju ett regelsystem inom till exempel ett samfund. En religiös lag av Torahs eller sharias dignitet gör anspråk på allt vad du gör, allt vad du tänker. Och eftersom den också anses vara instiftad av Gud har den alltid rätt. Och den kan aldrig ändras och den kan aldrig korrigeras med mindre än att Gud själv ändrar sig. I sitt sammanhang här då är ungefär lika uppseendeväckande där Jesus säger som om en polis eller myndighetsperson skulle påstå här i Sverige att det är okej att köra 100 km på en 70-väg om det nu är så att man har bråttom. Eller strunta att betala skatt. Tillfälligtvis om man skulle vara i behov av lite mer pengar en månad eller två. Eller bygga sig ett hus vid sjökanten utan bygglov för att det är en så fin plats att bo där. Självklart menar ju inte Jesus att man kan följa lagen godtyckligt, va? Beroende på hur stunden passar sig. Men helt klart måste det vara att det är så han uppfattas av de laglärda där som hör honom där och då. Att han dessutom säger sig vara människosonen, det vill säga vara ett med lagstiftaren själv och därmed stå över lagen, då blir det ju ännu mer förbryllande. I Galaterbrevet 3:13 så står det ju så här: Jesus Kristus har befriat oss ifrån lagens förbannelse, står det där. Det är ingen text som man kan använda för att ta sig friheten att köra mot enkelriktat, eller hur? Så går det inte till. Jesus uppmuntrar oss naturligtvis inte till att bli lagbrytare. Det är väl givet. Återigen så är det här då en signal om vem han är. Att vi ska uppfatta honom utifrån hans verkliga ärende. Han är frälsaren. Han är frälsaren, alltså den som räddar. I min förra predikan, om ni minns den, så tog jag räddningstjänsten som ett exempel. Alltså räddningstjänsten, när de kommer till en olycksplats så räddar de den svårast skadade först. De ställer aldrig frågor till de drabbade om hur det kunde komma sig att olyckan skedde och vem som orsakade den. Det är ju inte så att den som gjorde då rätt i den här korsningen eller vad det nu kan vara, den som liksom blev drabbad men inte vållade den olyckan, det är ju inte så att den personen räddas först, vilket skulle kunna vara rättvist, medan då syndabocken får vänta. Så går det inte till, utan den svårast skadade räddas först oavsett vems fel det var. På samma sätt upphör ju lagar faktiskt att gälla i nödsituationer. Det är faktiskt inte bara blåljuspersonal som får lämna lagen därhän om nöden kräver. Det får även privatpersoner. Om det är fara för liv och lem, brand och olycka, så har även vi vanliga människor som inte normalt får göra detta. Vi har ganska långt gående möjligheter att bortse ifrån lagen. Det förväntas av en medborgare att ta det ansvaret om nöden kräver. Alltså om vi alltid i alla lägen konsekvent skulle följa lagen om att inte köra för fort. Alltså utan undantag, ambulanser och allting, så skulle folk dö innan de hann fram till sjukhus. Om det alltid under alla omständigheter vore förbjudet att bryta sig in i främmande hus, så skulle folk brinna inne. Och om det alltid under andra omständigheter skulle vara förbjudet att bruka nödvändigt våld, så skulle människor faktiskt råka ganska illa ut. Renläriga då paragrafryttare som enbart ser till lagar och regler kan ju faktiskt, om det går till sin absoluta spets, vålla samhället en svår skada. I de sammanhang där det här faktiskt sker, vilket det gör då ibland när myndighetsutövning går över styr, så anses det inte det föredömligt. Paulus skriver, som Annette läste: jag försäkrar er, så här, igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Då finns det inget alternativ. Ni är utestängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen, ni hamnar utanför nåden. Så ser Paulus på det. Så viktigt är det på något sätt att göra det här valet. En religiös lag då, även om den nu är instiftad av Gud, kan aldrig frälsa någon. Det går inte. Precis lika lite som vår världsliga lag här i Sverige i sig självt inte kan rädda livet på någon. Det som räddar livet på oss är inte lagen, utan att människor så att säga tar sitt ansvar och gör sin plikt. Sen naturligtvis att lagen tillåter allt detta, men det är egentligen en juridisk fråga. På samma sätt då, alltså den som konsekvent vägrar bryta mot lagen kommer aldrig kunna rädda en människa i nöd. Det händer inte. Och på samma sätt som den då söker sin rättfärdighet i lagen hamnar utanför nåden. Det är ganska enkelt. För oss alla då är det ju viktigt att vi uppfattas på rätt sätt. För mig är det viktigt i alla fall. Antar att det är det för er också. Alltså, om vi har vissa avsikter med det vi gör och säger, så vill vi ju att folk ska uppfatta just det och inte något annat. För det första vill vi ju att andra ska förstå att vi är uppriktiga. Att vi inte spelar något spel. Det är ju trovärdigheten. Men det är också viktigt att andra förstår vår avsikt. Om man missförstår själva avsikten med det vi säger eller gör, så är det ju kan man uppleva det nästan som kränkande. Och i vilket fall uppnås inte syftet. Det Jesus gör och säger i texten vill få oss att göra ett val om hur vi uppfattar hans avsikter med oss. Och Paulus understryker detta i sin text. Alltså måste vi bestämma oss för om han är inspektör från en myndighet eller om han är räddningstjänsten. I ord och handling pekar Jesus på detta ideligen, ideligen. Det är uppenbart att han tycker det är viktigt. Och mest tydligt är kanske hans egna ord i Johannes 12 och 47 som jag ska avsluta den här predikan med nu. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Herre, vi ber att du ska låta ditt ljus, Herre, komma över våra tankar, över våra hjärtan. Så att vi uppfattar dig så som den frälsare du är. Att vi inte under några omständigheter försöker se dig som en myndighetsperson, en inspektör från högre makt där vi ska uppfylla regler. Utan att vi i frihet kan ta vårt ansvar. Vara under din nåd, Herre. Och också vara ett vittnesbörd för din frihet, Herre. Amen.